Det finns en oro och frustration bland patienter med borrelia-infektion och andra svårdiagnostiserade infektionssjukdomar. De här patienterna upplever att dagens testmetoder inte är tillräckliga eller att man inom den offentliga sjukvården inte beaktar patienten och gör sitt yttersta för att ställa rätt diagnos. Patienter med ihållande symptom efter en kortvarig antibiotikabehandling söker nu vård för smärtorna hos privata läkare eller kliniker utomlands. Och vissa söker hjälp för att de aldrig fick en diagnos överhuvudtaget. Men felar verkligen de test i blod- och ryggmärgsvätska som kallas ELISA eller ELISA? Eller kan det vara fråga om till exempel brist i kommunikationen mellan patient och läkare? I Finland delar patienter erfarenheter och ger varandra kamratstöd i bland annat Facebookgrupper. I Sverige beslöt anhörige Mats Lindström att grunda en förening för svårdiagnostiserade infektionssjukdomar.
Ja, det började egentligen för 8 år sedan, eller 9 år sedan rättare sagt, då min fru insjuknade efter just ett fästingbett. Och hon blev intagen på sjukhus under minst en vecka med väldigt hög feber. Man kunde inte hitta själva anledningen. Hon testades för en det ena och det andra och man uteslöt både TBE och borrelia. Sen blev hon mer eller mindre sängliggandes under flera år och 4 år senare, 2012, så diagnostiserades hon i MECFS, fibromyalgi, IBS och hypotyreos.
Claudia hänvisades till psykolog och fick antidepressiva medel. Men med tiden blev hon sämre och till slut nästintill sängliggandes. Mats Lindström började då fördjupa sig i olika infektionssjukdomar, bland annat vektorburna infektionssjukdomar och borrelia.
Och förstod efter mycket läsning att det fanns olika läger här och att det var väldigt osäkert. Själva testet som jag har i Sverige som heter ELISA då. Och hon hade fått göra 2 sådana här provtagningar inom svensk sjukvård men fått negativt. Vi besökte en näringsterapeut kan man väl säga som mikroskopierade hennes blod. Och då fann man någonting som sprattlade omkring i blodet som uppenbarligen inte ska vara där. Och det såg ut som spirocheter helt enkelt. Jag visste inte så mycket mer om det då. Så att vi tog och skickade blod till Tyskland, ett labb, och fick svar att hon hade positivt då på borrelia och ett flertal andra infektioner.
Enligt professor Dag Nyman, specialist i inre medicin, ger ett rätt utfört test ett 100-procentigt resultat. Dag är kliniskt ansvarig vid det åländska laboratoriet Bimelix som är specialiserat på borreliainfektioner och andra fästingburna sjukdomar.
När man talar om metoder så här så måste man ju veta vad betyder det. För det första så har vi ju fråga om metoder för att påvisa antikroppar. Och där är en teknik heter ELISA, ELISA-test. Men det kan man använda för vad som helst, inte bara för borrelia, utan det är en immunologisk metod för att i det här fallet påvisa antikroppar. Och då ska man veta som så att antikroppar betyder inte att man är sjuk, utan överallt där det finns fästingar som bär borrelia och där det finns borreliasmitta så kan man räkna med att åtminstone med ungefär 30% av människorna i det området bär antikroppar och är friska. Och så den här metoden påvisar inte alls sjukdom. Utan det man kan använda den till är att se ifall det är mycket osannolikt att man har en borrelia förorsakad sjukdom. Därför att någon som har haft symptom efter ett fästingbett som skulle kunna vara borreliainfektion i över 4 veckors tid utan behandling och en fortfarande är negativ då man använder bra testmetoder. Så den personen har med mycket, mycket stor sannolikhet inte en borreliainfektion. Däremot säger den positiva testen ingenting. Den säger det kan vara, men den säger ingenting om ifall det är sjukdom. Så det behövs annan metodologi också. Det behövs alltid det. Och då beror det på vad man vill påvisa.
Professor Dag Nyman betonar att det är viktigt att veta vilket ELISA-test man gör, alltså vilken antikropp man har och vilken kombination. Hudutslaget testas inte överhuvudtaget för antikroppar utan det behandlas. Men det slutar inte där.
Sedan har vi då i stort sett de grova grupperna neuroborrelios, ledinflammation på grund av borrelia eller en kronisk hudinflammation på grund av borrelia som kallas akrodermatit. Där har vi olika tillvägagångssätt. Neuroborreliosen kan man väl mycket bra diagnostisera. Där behövs det att man tar prov på ryggmärgsvätska och undersöker också förutom med antikroppsmetoder också tecken på inflammation och en speciell markör för borrelia förorsakad inflammation. Så där kommer man med kombination av undersökningsmetoderna fram till 100-procentiga resultat. Där kan vi säga om man är sjuk eller frisk.
Okej, så du håller fast vid att de kan vara 100-procentiga? För det är ju...
De är 100-procentiga, men det är en kombination av metoder.
Just det.
Och man ska känna till metoderna. Man kan inte säga att den och den metoden skulle vara si eller så. För det finns mycket ute. Det är en marknad.
Okay.
Och marknaden är ganska farlig.
Var ligger problemen? Vad är det för fällor man kan gå i?
Man går i den teoretiska fällan först. Teori och diagnostisk teori, där nummer ett är att veta om man påvisar antikroppar eller om man påvisar sjukdom. De flesta tester som används fortfarande är bara påvisning av antikroppar. Och påvisandet av antikroppar har ingen betydelse för diagnosen sjuk, endast den kan säga icke-borrelia infektion i vissa lägen. Men sedan finns det olika testsystem, olika känsligheter i testerna. Och det kan ställa till med stora skillnader i prestationsförmågan av sådana här tester. Och det måste man känna till. Och så kommer man till det att om man vill veta hur bra ett sånt här test är i förhållande till diagnos av borreliainfektion. Så då måste man i sin tur testa det på ett ganska stort material. Där man har ställt klar diagnos borreliainfektion. Och då kommer den här stora prisfrågan. Men hur ställer man det då? Vi har ingen guldstandard. Och det lönar sig inte att testa emot ett annat antikroppsmätningssystem till exempel. Då jämför vi två olika antikroppssystem. Men vi testar ingenting vad gäller sjukdomsdiagnostik. Så det är där den här kännedomen om diagnostisk teori och metodernas prestationsförmåga, det är där det här stora glappet är och som förorsakar påståenden hit och dit som förvirrar.
Paret Lindströms jakt på diagnos och behandling fortsatte med att Claudia fick medverka som testperson för ett nytt test som har utvecklats av en grupp forskare vid Jyväskylä universitet. Testet heter Ticplex och sedan början av året testas det småskaligt på privata sidan, bland annat vid det tyska laboratorium. Om utfallet är gott och testet genomgår de prekliniska prover som krävs för att godkännas av FIMEA eller Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan Ticplex tas i bruk i den offentliga primärvården i Finland 2018. Claudias test visade positivt på borrelia och hon vårdades sedan med längre antibiotikabehandlingar i både Sverige och Tyskland med gott resultat. När professor Dag Nyman nämnde olika testmetoder och tolkningar av resultat som kan orsaka förvirring så ingår Ticplex i det här sammanhanget. För alla forskare, läkare och patienter delar inte samma syn på testers prestationsförmåga och tillförlitlighet. De är i praktiken uppdelade i två läger. Och merparten av de oroade och missnöjda patienterna stöder sig på den syn som i första hand råder bland privata läkare och kliniker i bland annat Tyskland. Men man kan ju fråga sig, använder inte våra laboratorier i Norden vid den offentliga sjukvården de bästa testmetoder som vi känner till idag? I synnerhet med tanke på att flera infektionssjukdomar är så svåra att diagnostisera.
Absolut. Det är ju så att det finns ju många så kallade alternativa test. Och så, vi har ju till exempel ELISpot som används frekvent på privata laboratorier. Och de har ju visat sig vara väldigt känsliga. Så att det finns ju en ökad risk för falsk positivitet. Så är det. Men jag tror att i och med att vi inte har några tester som idag kan lita på till 100%, så måste man vara lite mer ödmjuk och försöka lyfta blicken att det här kan vara en borrelieinfektion. Och vi ska inte bara prata om borrelia, för det finns en mängd andra samexisterande infektioner, så kallade koinfektioner då, som också är väldigt svåra att diagnostisera och i vissa fall även behandla.
Anser Mats Lindström. Professor Dag Nyman är mycket skeptisk till flera av de testmetoder som finns vid privata laboratorier och kliniker, det vill säga ute på marknaden.
Vi tittar vad de håller på med och förfasas.
Finns det någon specifik orsak till det?
Orsaken är den att grunden ligger i deras ideologi.
Okay.
Man har en massa olika symptom som är mycket vanligt förekommande, och om man har satt ett krux i den här symptomblanketten på tillräckligt många ställen, så är det mycket möjligt eller sannolikt att man har en borreliainfektion. Sedan använder de i sig rätt bra antikroppstester. Det beror på vilket laboratorium naturligtvis. Det är sedan fråga om, men jag har kollat upp det vanligaste som ligger någonstans i Tyskland. Mm. Och i princip har de antikroppstester som fungerar väldigt bra. Därför det är inte deras egna, utan de köper dem också av någon annan. Men de tolkar det på ett helt eget sätt som inte är överensstämmande med vad man vetenskapligt känner till.
Mm.
Och sen lägger de till de här olika andra testerna som de kan göra, som kallas för ELISpot, det kallas för natural killer cells och så vidare. Och det är fullständigt ovaliderade tester de använder. Och där vi naturligtvis har lite nyfikenhet också titta själva på sådana här test och kan konstatera att de reaktioner eller icke-reaktioner man ser i dessa testsystem, så har ingenting med borreliosen att göra. Aha. Och det har också andra laboratorier som är välrenommerade gjort. Fast och det där sammanhänger med att man inte har någon guldstandard för diagnosen borrelios, utan det kan lika gärna vara en reumatisk sjukdom eller annan inflammatorisk sjukdom, eller som ger symptomen och som sedan bara får stämpeln borrelios genom att någon tycker att kliniskt så kan det ju vara borrelia. Och så råkar man ha en positiv antikropp, vilket inte betyder att man skulle vara sjuk.
Hur är det med sådana här kroniska trötthetssymptom eller fibromyalgi, alltså de här som ser likadana ut och så vidare, och den enda nämna man har är en fästingbett och en röd ring. Det är ju sådana här som folk kommer med.
Det där vågar jag inte säga.
Så det är sådana här som folk kommer med alltså till hälsovården. Och så klagar de på i 15 år att man inte har blivit borreliatestad.
Då är det nog så att det är något annat. Vi har ju sett sådana borreliainfektioner som har suttit i åratal hos patienter verkligen.
Okay.
Och det finns, såvida det inte behandlas, så kan det finnas.
Ja.
Men då ger de tillräckliga tecken. Det är inte svårt att diagnostisera detta.
Vilka tecken ger man då? Vad är det man ska se? Vad är det man ska vara noggrann på då?
Nej, du kan inte. Det finns ingen typisk borreliasjukdom. Det finns ingen typisk, inte ens den där röda ringen. Men vi kan säga att har du en röd ring 4 veckor efter ett fästingbett som växer och blir större än 5 cm i diameter, så då är det till 80% med 80% i sannolikhet en borreliainfektion, och då behandlar vi den. Punkt. Det är farligt att säga vad man kan se. Vi kan säga så här: vad är symptomen för en ledinflammation på grund av borrelia?
Okay.
Det är en stor led som är kraftigt svullen och som varierar något. Det kan vara sämre under några dagar och så blir det några dagar bättre, och så har du knä som är stort som en fotboll igen. Och det vanliga är att man då går och punkterar och tar ut vätska ur leden, och så kommer det tillbaka lika mycket igen snabbt. Det där är typisk ledborrelios. Om du har en neuroborrelios så finns det två ord. Det finns en neuroborrelios som drabbar de perifera nerverna, alltså en känselnerv eller en rörelsenerv, där funktionen faller bort. Till exempel man får en förlamning, ansiktsförlamningen exempelvis. Där ska man tänka på att det kan vara en borrelia. Men då är det en enstaka nerv som har fallit bort. Det är inte en sån här diffus bränning inte, i fötterna.
Mm.
Då är det något annat för det mesta. Sedan har vi den centrala neuroborreliosen, där man får en lindrig typ av hjärnhinneinflammation, alltså man blir inte väldigt sjuk, man har inte hemskt ont i huvudet, man kan känna sig trött och slö och tänka dåligt. Och där till den så kan det kopplas en inflammation av nervrötter. Och har man en nervrotsinflammation så då kan man ha typisk nervverksbild som är fördelad i kroppen så som nervrötterna. Att det passar till respektive nervrötter. Och där kan du ha värk och bränningar och sådant. Men det här är någonting som en läkare måste titta på och fundera efter. Att vad kan det vara för orsak till detta? Och då finns det också andra orsaker till den här nervverken. Så det är inte en typisk borreliosverk, utan vi har en handfull olika sjukdomar som kan ställa till det här. Man kan inte på ett symptom gå och säga att det här är borrelios, utan du måste undersöka orsakerna. Och då ta med alla de orsaker som verkar sannolikt. Och det där är det viktiga. Det är inte bara att hugga på borrelian.
En borreliainfektion ger inga självklara symptom och bra testmetoder kan ge tillförlitliga resultat. Trots det skrev ett 20-tal av våra lyssnare berättelser om läkare som inte har kunnat ge diagnos eller velat låta ta borreliaprov eller väntat så länge att infektionen utvecklats till neuroborrelios. Skribenterna uttryckte också önskemål om längre behandlingstider med antibiotika, som ju faktiskt gav positivt resultat och mera livskvalitet till paret Mats och Claudia Lindström.
Det viktiga är i det här att få i kommunikationen patientläkare att det är patienten ska beskriva sina symptom, hur det utvecklas, hur det känns, vilket lidande det ger, medan läkaren måste ta reda på vad det beror på. Patienten har nog i sig rätt när patienten beskriver sina symptom och hur det känns.
Mm.
Så då är det rätt. Det kan man inte sopa under mattan och säga att du har inget fel.
Nej, och sen får man bara se vad det är som fel. Alltså.
Men vad är det för fel då? Då får man använda sin kunskap och vidare.